Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid och är er programledare för detta program Samhällspulsen. Detta program är sponsrat av föreningen Multicultural Family. En gång till har vi den kända Micke Spreitz med oss. Ja, kändis tror jag. Jag tycker att du är kändis faktiskt. När man googlar ditt namn, då hittar man en hel del saker faktiskt.
Mitt absoluta avsky, alltså kändis, varför
ja.
Roligt fånigt.
Jag vet, men det är inte jag som har hittat på faktiskt.
Nej, det är
sant. Så idag har vi med oss Micke Spreitz, en kille som har bott i Tyresö som barn. Vad har du att berätta idag skulle jag kunna säga?
Ja, vad vill du veta?
Mycket. Vi vet redan en hel del. Men det är de frågor jag kommer att ställa, det är inte mina. Så bara du vet. Det är folk som har lyssnat på dina poddar, som har googlat dig och som bad dig en gång till och bjuda in dig till studion och ställa de här frågor de har skickat.
Ja.
Hur känns det att ha ett vanligt jobb eller ett vanligt liv idag?
Det är otroligt skönt. Nu har inte jag något fast jobb, men jag har en annan typ av jobb. Det är otroligt skönt. Alltså tryggheten att kunna gå, veta att man har någonting att gå till där man kan jobba och tjäna pengar utan att hålla på med en massa skit. Det är fantastiskt skönt. Verkligen befriande.
Du är ganska känd på att du är en kille som tränar mycket.
Mm.
Och då sa du själv, du tränar varje dag.
Mm.
Hur har träningen hjälpt dig i detta nya liv? Ser du det som terapi eller något annat?
Faktiskt. Rent terapeutiskt är det nog det absolut bästa, tror jag. En vän till mig som är läkare, han ordinerar det till patienter som är i depression och så.
Mm.
Och de kommer inte tillbaka. De får så pass mycket hjälp. Det är otroligt skönt. Rent fysikaliskt vad som händer, det är en sak att det frigörs en massa endorfiner och så vidare i kroppen. Och man blir lite gladare i hatten. Men också för självkänslan.
Mm.
Jag tränade ju förut, höll ju på att träna och slog säck och alltså mer kampsportsartat. Nu har jag börjat som en riktig
aerobic, dansal.
Ja, exakt.
Magdans.
Magdans. Nej, nu kör jag på sats och har, du vet, på morgon när alla är typ 60.
50 uppåt eller något sånt.
Ja, precis.
Okay,
så kör jag där, i jätteskönt, lugn och ro, ingen som tuffar sig.
Man säkert att du träffar en hel del intressanta människor där.
Absolut, absolut.
Så hinner ni prata med varandra? Byta lite ord och så?
Ja, jag är rätt social av mig, så jag brukar gå fram och man säger någonting och så lossnar och så börjar man snacka. Och det är jävligt kul och det är många som är slående inne på samma bana. Just det här, man tränar för att må bra och man tränar för att rensa skallen och man tränar för att orka hänga med barnbarnen och så vidare.
Okay.
Så utan träning då hade jag nog varit inlåst på något dårhus.
Och må dålig.
Ja, verkligen.
Eller käka för mycket mediciner och så.
Usch. Ja.
Finns det något i ditt gamla liv som hjälper dig i det arbetet du gör idag?
Ja, arbetet går ju ut på det. När jag är ute och föreläser och så vidare. Jag tror inte att man får någon bärighet, att det blir trovärdigt om man inte själv har identifikation. Mm. Jag kan ta ett exempel. Jag jobbade på SIS.
Där har jag jobbat också.
Mm, riktig skiter, men hur som helst, jag har jobbat där.
Okay.
Så var det en kille som hade varit stökig och satt isolerad då.
Mm.
Så gick jag in, jag öppnade dörren, gick in och satt med och så sa han, vad håller du på med, vad vill du? Jag vill prata, sa jag. Mm. Ja, men jag vill inte prata, sa han. Ja, men då får du lyssna. Mm. Och så började vi prata, eller jag pratade. Han satt och lyssnade, efter en halvtimme så satt vi och lipade bägge två.
Aha.
För jag visste exakt varför han satt där, okay. 100%. Att det var en frånvarande pappa och absolut ingen förebild alls.
Så då speglades med honom, eller?
Exakt.
Okay.
Och efter det så hade vi en helt annan kontakt va, när vi träffades. Så jag tror att det är mycket det bygger på. Att bli den här människan som man själv saknar. Det låter som en raspig skiva när jag pratar om det. För att det är samma grej hela tiden. Men det är så enkelt det är liksom. Jag har hittills inte träffat någon av de här omskrivna gangstrarna som har haft någon bra relation med sin pappa.
Okay.
Så är det.
Det är samma sak när jag skrev min senaste bok Gängkriminalitet och tystnadskultur. Det är en bok där jag berättar om mekanismen bakom kriminalitet. Mm. Hur det har blivit så. Vart i den gamla Sverige. Så. Och jag hittade samma sak. Det är pappan som är nästan alltid frånvaro. Mm. På grund av olika skäl. Så. Men din bakgrund, har din bakgrund hjälpt dig när du jobbade på SIS eller med behandling och så?
Absolut, 100%. Jag vet ju, eller jag har ju ett hum om hur de här killarna mår.
Mm.
Varför de mår så och vad man kan göra åt det. Många, just SIS är ju en plantskola för kriminella. Det är ju det är katastrof att det har fått vara öppet så länge som det har. Men det hjälpte mig där, för jag vet ju ungefär vad de här killarna känner. Liksom.
Men de du har träffat där, tycker du att de skulle ha fått bättre eller en annan behandling än att bli bara låsta där? Då?
Absolut, det är där ingen behandling överhuvudtaget. Nej. Det låter bra på pappret och de har en massa härliga ledord. Så här. Respekt, omtanke, och det är bara bullshit. De visar noll respekt för de där killarna och noll omtanke för... Jag kommer aldrig glömma, det var en kille, han var gravt autistisk som satt där och han kunde bara dricka kaffe om det var just 3 sockerbitar och då skulle de lägga i 4 bara därför.
Okay.
Eller lägga i 2 och så kallade honom för ett jävla fett och allting.
Mm.
Och det känns som att skjuta på sittande fågel. Säg sådär, gå in i någon bunker någonstans och säg sådär på halt eller kund eller vad fan som helst. Då slår de sönder det, men där alltså, kan de spela tuffa mot de här små killarna.
Ja, kanske.
Och så trycka dit dem ännu mer. Va? Så att, nu var det ju givetvis inte alla som är bar sig åt sådär. Mm. Men det var alldeles för många.
Det är sjukt att barn ska låsas in.
Ja, det är barn... vedervärdigt. Vissa barn alltså, som har begått grova
tunga
brott, mördat folk och så vidare. Mm. Det är klart att de måste få ett straff.
Mm.
Men det måste vara någonting... Alltså konstruktivt, att bara förvara dem. Det sa de ju till mig också. Jag fick ju sparken därifrån för att jag pratade.
Varför då?
Jag pratade med en kille som satt i oss för mord.
Mm.
Och han ville filma och vi pratade om filmrättigheter. Och vi satt ett par timmar på ett pingisbord och pratade. Mm. Och när jag skulle gå hem blev jag inkallad till chefen. Och så sa hon, ja, jag har hört att du har gjort det här och här. Jag har suttit då med den här killen. Och du är klassad som en säkerhetsrisk. Så du,
va?
Ja. Så du kan ta din väska och gå ifrån.
För du vill ta hand om en kille. Så, du vet hur man tar hand om honom.
Ja, ja.
Då blir du klassad som säkerhetsrisk.
Ja.
För vad? För att du gör ditt jobb. För du gör bättre jobb kanske än dem.
För de här killarna är dömda mördare och de ska inte vårdas, de ska förvaras.
Vad synd att höra det här att de ska inte vårdas, de ska förvaras. Så det blir ingen behandling? Så.
Ingen alls. De kommer ut därifrån. Troligen är de till och med mera skolade kriminellt. För att de har suttit och pratat ihop sig med de andra.
Mm.
Så att det blir som en kriminell plantskola. Och alltså det kostar 12 000 per dag.
Wow, så mycket pengar.
Ja, att ha en kille inlåst. Wow.
Och sen får vi inga resultat.
Resultaten är 90 plus i återfall.
Wow, det här är skrämmande faktiskt. Ja. Man hör de här siffrorna.
Så att jag brukar dra den ut och föreläser som bara en tanke, något för folk som sitter där. Det skulle vara billigare att hyra in dem på Grand Hotel med room service.
Det kommer inte att kosta så mycket.
Nej, det är helt absurt.
Jag tror att man kan få bättre resultat där på Grand Hotel.
Inte på Grand, jag vet inte. Jag tror med en riktig, alltså en adekvat vårdplan, istället för att bara låta de här killarna sitta och titta på tv och spela kort. Så jag hade ju en kille där som jag fortfarande har kontakt med, jättefin kille, grym.
Ja.
Men som har begått grovt brott, men han pluggade varje dag, han gick inte att träna, eller han gick att träna, han gick inte att spela kort, han höll inte på med en massa skit, låg inte och sov hela dagarna, gick till plugg varje dag. Mm. Han har liksom förändrat, han ville förändra.
Han själv ville?
Ja, ja.
Okay.
Men många av de här killarna är så, det finns liksom inget hopp.
Mm.
Och vi måste ingjuta hopp i dem. Alltså vi är vuxna klart, män. Så. Men det är ett klent intresse. Och nu under den här tidsperioden som har varit de sista 5-10 åren. När allt är så jävla politiskt korrekt som man spyr. Va?
Mm.
Det går inte. Ja, men en kvinna är lika mycket värd.
Mm.
Ja, fast de behöver en pappa. Ja, fast den behöver en mamma också. Det går ju inte.
Pappa är en pappa och en mamma är en mamma.
Ja,
det går
ja,
inte att blanda.
Nej, de fyller olika funktioner.
Exakt.
Men ja, vi får se. Det finns alternativa sätt att lösa det här på. Och det är de jag håller mig till.
Men ge mig bara ett sätt. En lösning som du tycker skulle funka med grabbarna. Särskilt nu du vet själv hur mycket våld som har blivit hos oss ja. I Sverige. Vi låg sist i Europa. Nu ligger vi etta i Europa och det här är jätteskrämmande. Och det kan hända var som helst i hela Sverige. Innan man pratade om det här med utanförskap och så. Men just nu det kan hända var som helst.
Ja, vad man kan göra är, och det har vi varit uppe i riksdagen, jag och den gruppen människor som jag plockat ihop.
Mm.
Ja, jag har varit uppe i riksdagen och pratat om, och det är att bygga upp ett system med mentorer som är ute i skolorna och fiskar upp de här killarna. För man ser redan i ettan, tvåan,
ja,
vad det här
så.
Kommer bära iväg.
Mm.
Och tar dem redan där och ger dem en positiv manlig förebild.
Mm.
Ta in dem i idrotten, låta dem vara del av någonting som inte är något där man måste ha en viss jacka på sig eller en viss väst eller vad fan det är för något. Så det finns massor med sätt och lösa det här
sådär.
Men det är svårt att komma till skott.
Men vilka är de största lärdomarna du har fått från din resa?
Man blir inte gladare för man har mycket pengar. Det blir lite enklare att leva till en början. Men sen blir det ännu mer komplext.
Men hur ser du på människor som fortfarande är fast i kriminalitet idag?
Om de är i min ålder så tycker jag att det är beklagligt. Jag kan bara säga stackar om du inte har kommit till insikt.
Då har de inte fattat vikten på njut av livet.
Av ett riktigt liv, för att det är inget liv. Jag hade en vän som jag var ute och föreläste med, Johan Viktor.
Mm.
Och när de skulle ta honom, han satt på ett tak, på ett hustak. Och så kom polisen och skulle ta honom. Han jobbade ju på dagarna.
Mm.
Och när de kom och skulle ta honom, det enda han tänkte var, jag hoppas jag inte åker för det här värdetransportgrejen vi gjorde.
Okej. Okay.
Men han åkte på, jag tror han fick 14 år eller något sånt där.
Något annat.
Ja. Men då hade han 8 telefoner på sig.
Oh.
Och mitt i det här så kände han en lättnad över att få...
14 år?
Nej, över att få liksom slippa den här jävla stressen. Du vet när det är 8 telefoner
så,
på
så det är klart.
Det är klart.
Ja, det är klart.
Ja, okej, lämna allting. Åka in, göra sin tid. Och sen kom han ut.
Mm.
Han tog 3 examen när han
inne
i fängelsen.
Wow.
Där också hur man kan förvalta sin tid.
Självklart.
Samma sak, de unga killar som åker in på SIS. Istället för att sitta där och spela kort och skryta med de andra köttskallarna som sitter där. Så gör man någonting av sin situation. Som den här killen jag berättade om.
Mm.
Fantastisk. Alltså världsklasskille.
Ja, vad tror du, vad kan vi göra som samhälle så att de här killarna som väljer kriminalitet som livsstil, så att kan de ändra sin syn på livet och kanske ta riktiga vägen?
Ja, först och främst är det upp till oss män att ge den uppmärksamhet till våra barn som de behöver och som de flesta kräver. Det finns ju inget bättre än att det vet jag när jag har tävlat till exempel och min pappa är där.
Mm.
Det är ju det är,
viktigt, självklart.
Ja, det är ju jätteviktigt. Och det är ju samma, det har man ju sett när jag bodde i Kalifornien, när man följer med sin dotter på jumpan.
Mm.
Det är klart att jag sitter på alla hennes jumpaträningar.
Mm.
Jag kan ju lite om kroppen som sån. Och jag ser då när hon tränade och vad hon gjorde och så kunde man efteråt prata. Och jag är ju intresserad av det hon är intresserad av.
Självklart,
så. Så jag hängde med där hela tiden. Och där fick jag faktiskt ett exempel som var verkligen en smäll på käften. Eller ett smäll på käften exempel. Jag sa...
Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Favo. Besök Favo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Det var när vi kom tillbaka från USA, hon kom lite efter mig. Så som pappa kunde ihåg när vi gjorde dockhus av Amazon-kartonger i Kalifornien.
Mm.
Och jag höll på, alltså ville hugga mig i hjärtat. Jag tänkte, fan hon kommer ihåg det här. För jag satt gömme till det, jag hade inga pengar, ingenting. Nej. Så vi hittade gamla kartonger och så skar vi upp fönster, dörrar och allting.
Ja.
Gjorde tapeter av omslagspapper och så vidare. Och då sa hon till mig, pappa, kunde ihåg när vi gjorde dockhus av Amazon-kartonger? Och jag slog ifrån mig på en gång. Ja, men det var ju länge sedan. Nu är vi i Sverige, nu ska vi köpa ett dockhus.
Riktigt, ja.
Så sa hon till mig, nej. Alltså det där var den bästa händelsen som var.
Ja.
Det var du och jag, vi gjorde det där dockhuset.
Självklart.
Jag engagerade mig med min dotter och satt och byggde ett dockhus med henne. Det var magiskt. Hade jag kommit och köpt det, även om det hade haft wifi, bla bla bla, du fattar vad jag menar. Hon uppskattade det och hon kunde säga det redan då.
Och det som mest barn uppskattar, det är den tiden vi är med dem.
Så är det.
Och vad vi gör av den tiden. Det är inte att man ska ge dem bästa telefon, bästa internet eller bästa whatever. Det är inte det som gör att man kan skaffa bra minne med dem. Och så.
Det är de här sakerna. När man tillbringar... Ja, jag kommer själv ihåg. Min pappa, han jobbade ju 24-7.
Mm.
Men jag kommer ihåg någon gång jag fick följa med honom. Det var innan han hade restauranger. Så åkte han och levererade batterier. Berek-batterier. Han hade en egen lastbil. Jag tyckte det var så jävla coolt.
Så
jag satt och åkte med honom och så fick jag bära en låda då när jag skulle in i en affär eller någonting. Och det var så mycket värt.
Självklart.
Och han kommer inte ens ihåg det med största sannolikhet. Han tänkte nog att fan, det var väl ingenting.
Ja, för honom det var ingenting, men för dig det är en stor grej.
Det var jättestort. Hänga med pappa. Var med pappa och åka i lastbilen och
göra saker.
Det var häftigt. Jag kommer ihåg det. Så jag tror att något som verkligen kan göra skillnad är om de männen som nu är, som
bryr sig.
De måste bry sig och spendera tid och släppa den här
karriären.
Ja, som de vill göra. Jakten på mer hela tiden. Det ska vara mer stålar, större hus, två bilar, 40 båtar, landställe, måste åka på semester och så vidare.
Sen ingen familj, skilsmässa, sen barnen.
Precis, va. Och det är inte värt. Blir gängkriminella och lever jävel.
Så det är inte värt. Men vad är dina mål och drömmar för framtiden?
Ja, mina mål nu är att få lugn och ro i mitt liv.
Okay.
Det har varit så jävla mycket ett tag.
Okej.
Okay. Jag blev erbjuden jobb i Kalifornien igen. Så jag är lite sugen på att dra just för att det skulle ge mig en frihet att komma tillbaka sen och ha pengar. Så att jag kunde...
Men blir du inte trött på att in och ut hela tiden, menar du, till ett annat land och bo där och sen tillbaka?
Jag vet inte. Det
orkar du?
Ändamålsenligt. Det gav mig bra pengar, så att det ger en möjlighet att vara, det är också en sak, man måste ha stålar för att kunna leva.
Ja, självklart.
Så givetvis, man måste kunna jobba, men man behöver inte så mycket för att kunna vara en bra pappa.
Men finns det något du skulle vilja göra för att hjälpa andra som befinner sig i samma situation som du har i?
Jag gör det varje dag, jag försöker att göra så mycket som möjligt för att hjälpa folk. Jag läste om Muhammad Ali. Han hade sagt en gång att hjälpa andra människor i hyran vi betalar för vår plats här på jorden.
Yes, bra sagt faktiskt. Så.
Det är vackert.
Ja. Men vad gör du mer? Du pratade mycket om föreläsningen. Vart föreläser du? Och vad föreläser du om?
Jag föreläser om mitt liv. Jag föreläser överallt där de behöver. Det har varit fängelser, skolor. Jag har föreläst på polisskolan, jag har föreläst på häkten. Det är just över den här kriminella biten då.
Ja.
Och biten av hur viktigt det är med en närvarande pappa. Skolor, folkhögskolor, lite överallt.
Men förresten, med den stora erfarenhet du har, den backgrunden, de nätverket du har och så. Har du aldrig tänkt att skriva en bok?
Jag har blivit erbjuden faktiskt.
Kör!
Ja, men jag fick den här tanken, men fan, skulle jag läsa om mig?
Jag skulle läsa, absolut.
Det är för du är min kompis.
Ja, vi har känt varandra i 30 år nu. Ja. Jag tror jag är lite mer. Ja, absolut, jag kommer att läsa.
Ja, ja, jag, det är möjligt. Nu är jag ju, som sagt, jag är fyllt 60. Det känns som det har hänt en del.
Ja, det är dags att börja skriva, tycker jag.
Så. Ja, vi får se. Vem vet.
Men om du fick sammanfatta din resa med en mening, vad skulle det vara?
Guld är inte allt som glimmar.
Okej. Men det är alltid jätteroligt att prata med dig, även om vi känner varandra. Men alla frågor som jag fick ställa till dig, det är dina förlor, dina fans skulle kunna säga om det, är okej. Okay. Det är de som har skickat de här frågorna, så det är inte mina.
Nej.
Men är det något som vi inte pratat om och som du vill dela med dig?
Skulle vara idrotten kanske, hur stor betydelse den har haft. För mig i alla fall. Och för många andra. Och det är ju känt, det är allmänt känt att till exempel i USA, boxningsklubbar och sånt här, det är ju, det är som att på något sätt vaccinera unga killar.
Unga killar, exakt. Jag personligen, förlåt jag avbryter, personligen jag har tankar och idéer på att kunna starta någon boxningsklubb i Tyresö här. Mm.
Ja, det skulle vara häftigt.
Ja, absolut. Det är något kanske som vi kan prata om och se hur vi kan gå tillväga. För din erfarenhet och background är mycket värt.
Mm. Ja, det är en tanke. Men där vet jag ju själv att när det var jobbigt och pappa inte var där. Mm. Vi tränade ju flera gånger om dagen och varje dag givetvis.
Fylla på tiden och så?
Ja.
Okej. Okay.
Och istället för att hålla på med en massa dumheter. Så jag fick ju resa runt i Europa och tävla. Och det, liksom,
det var roligt.
Det var häftigt. Och där fick jag också en bekräftelse. Det
super.
Var, ja, det var stort alltså.
Det är alltid trevligt att prata med dig. Det är mycket, mycket intressant och inspirerande samtal vi har haft med dig. Då får jag tacka dig för idag. Hoppas vi hör av dig eller vi... Få höra dig en annan gång.
Tack själv.
Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4. Detta program är sponsrad av föreningen Multicultural Family.